Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Vi har kommit fram till den 59:e upplagan. Vi är i slutet av januari 2017 och idag ska vi snacka om den svenska stortävlingen Swim Open. Och vi ska snacka en del annat. Två avsnitt. Först hälsar vi varmt välkommen Swim Open-generalen. Kan vi kalla dig så? Och också Dennis Fredriksson.
Ja, det kan vi väl göra. En project manager egentligen.
Project manager. Ja, vad bra. Och Jansson, du är med också någonstans ifrån något kallt hemman uppe i Lappland där, ja.
Jajamän, det är jag. Och det är klart vi kan använda alla olika epiteter på Dennis. Han passar i de flesta roller.
Vad bra. Swim Open. Det blev ju, kan vi nästan säga, en succé i fjol när tävlingen hade premiär. Kommer det bli bättre i år? Ställer vi direkt frågan likt skjutjärnsjournalister.
Ja, det var skjutjärn verkligen.
Väldigt mycket skjutjärn där. Vad säger du, Dennis?
Ja, både och faktiskt. Jag tror att förra året så hade vi simmare från 33 nationer och det var ju jätteimponerande och det var en del av den stora succén som var. Så att där tror jag inte att vi når upp kanske riktigt till det antalet simmare från olika nationer. Men däremot så tror jag att både arrangemanget och resultatnivån kommer att vara bättre. Arrangemanget kommer definitivt att bli bättre även om det var top-notch tycker jag nästan senast. Så kan man fila lite grann och resultatnivån kommer i många grenar att överglänsa det som var senast.
Och sen har vi ju nöjet att idag presentera ett nytt stort namn som ska in. Och det är ju ingen simmerska vilken som helst utan det är vem då?
Det är Katinka Hosszú från Ungern.
Och det betyder ju att Hosszú som var topp 3 rankad i världen i fjol tillsammans med Sara Sjöström och Katie Ledecky. Två av de bästa simmerskorna i världen är, två av de tre bästa simmerskorna i världen är med i Swim Open. Det är ju ändå ganska bra, känns det som.
Ja, så jag är jättenöjd och jätteglad över att vi kan presentera Katinka. Hon är ju en formidabel simmare och inte bara fantastisk på OS utan hon gjorde ju jättefina resultat också i Kanada här på VM i december och tog 6 guld. Nu gör vi en liten specialare kring Katinka faktiskt den här gången. Hon kommer, som det ser ut nu så är planen att Katinka ska simma samtliga individuella damgrenar på Swim Open.
Det är lite unikt. Det är ju rätt fräckt.
Det är rätt fräckt och det var en liten, ja, en liten tanke som vi fick, jag och hennes manager slash man, när vi pratades vid i december här, att det skulle vara kul att göra någonting lite extra som är ganska unikt, som inte har gjorts i världssimningen tidigare på en stor internationell tävling.
Får hon betalt per lopp hon simmar?
Ja, det får hon väl om hon ställer sig på podiet, för det är bara prispengar hon får.
Okej. Men du, alltså, det är ju väldigt bra att det blir de här topp affischnamnen så att säga, det är ju oerhört viktigt. Och sen är ju frågan breddmässigt och så, kommer det att bli mellan 20 och 30 länder i år också tror du?
Ja, jag tror det blir närmare, ja, någonstans mellan 20 och 30 länder. Jag tror inte vi kommer över 30 år faktiskt, även om det var en dröm jag hade, så hamnar vi lite tajt till. Ryssarna har sina ryska mästerskap samtidigt, polackerna har också sina, Vitryssland likadant där. Så att tyvärr då starka simmare som kommer från den delen utav Europa kommer inte upp. Men däremot så får vi upp andra simmare då, som tyskarna har lagt in Swim Open som qualification event i sitt nationella laguttagning till VM. Så att en hel del tyskar hoppas vi kommer upp. Och den som är bäst utav dem just nu som är anmäld är ju Philip Hines då, som var två av 200 medel i Windsor.
Men ni flyttade ju tävlingen, den är fram senare lagd 2 veckor ungefär, va? Ja. Min känsla är ju, nu får du korrigera mig här, att det är viktigt kanske att finna ett datum som är ganska lika år för år så att folk vänjer sig eller nationerna vänjer sig, eller kommer det att vara olika tidpunkter varje gång?
Ja, alltså vi följer påsken gör vi och den är ju egentligen samma runt om i världen, så att vi har sagt så här att oberoende vad det är för datum egentligen så följer vi påsken så att den ligger då i samband med påsken, och det är lite grann för att vi ska kunna klara av logistiken och personalbehovet som vi har kring Swim Open. För det är ändå 300 personer involverade i hela arrangemanget. Och då behöver vi ha arrangemanget kring påsken om vi ska kunna få loss tillräckligt mycket folk. Med tanke på att det är heldagstävlingar som är 4 dagar totalt.
Om vi tittar på våra grannländer här, nordiska länderna, hur är deras intresse för den här tävlingen?
Ja, det är lite roligt faktiskt. Vi hade ju väldigt stort deltagande från Norge och Finland i fjol. Men tittar vi i år så är det nästan dubblerat antal finska simmare. Och nästan lika mycket dubblerat ifrån Norge. Så att där är det full uppslutning från de länderna faktiskt. Det är jätteroligt.
Danmark då?
3-4 klubbar har vi uppifrån Danmark. Där är ju lite grann utmaningen att de har sitt Danish Open då. Mm. Som ligger 1-5 april precis innan Swim Open Stockholm. Och Danish Open för dem är ju VM-kvaltävling. Så det är väl därför då de flesta danskarna har varit tvungna att inrikta sig mot Danish Open i första hand.
Jag tror mina före detta simmare från Farum, några av dem kommer att komma i alla fall.
Ja, det vore jätteroligt, för Farum är ju en sån klubb som har haft jättefina resultat. Ja, framförallt den tiden nu var det Thomas, men även efteråt, och har utmärkt sig väldigt fint i dansk simning.
Om du tittar in på arrangemanget 2016 då, kontra det som ska hända i år, är det några skillnader i övrigt förutom att det är lite annorlunda simma i vattnet? TV-sändningar, hur kommer det se ut med det?
TV-sändningen där kommer vi att ha även i år på Discovery och Eurosport, men den kommer att flyttas till Eurosport 1, som är en kanal som har ännu större nationell täckning nog utav abonnenter. Så att jag tror i stort att det kommer innebära att ungefär dubbelt så mycket fler tv-tittare jämfört med i fjol. Och då ska vi ändå veta att Swim Open Stockholm för Eurosport 2s räkning slog rekord. Så att intresset var väldigt stort i fjol, men kommer ju alltså vara säkerligen dubbelt så mycket tittare i år.
Andra ändringar i arrangemanget, förbättringar?
Ja, förra året så hade vi ingen live-timing där man kunde se resultaten med Superlive på förmiddagarna. Det kommer vi sikta på att ha i år. En form av Superlive-sändning där så man kan följa tävlingarna på försöken och även på semifinaler och eller B-finalerna och C-finalerna. Sen bygger vi om anläggningen lite grann. Det var ju lite trångt precis när man kom in. Ni kommer säkert båda ihåg det där vi hade försäljning av simartiklar och vi hade ett företag som ställde ut lite drycker och så vidare. Det var lite tajt, så att vi kommer faktiskt göra så att vi flyttar upp entrén till 25ans entré, och där kommer vi bygga upp ett större showroom med utställare och en del annat där uppe. Lite grann som det är på Innesen kan man säga. Och det är för att egentligen två anledningar. Dels för att få loss lite större ytor, men också att få en möjlighet faktiskt att visa 25-metersbassängen för folk och besökare som kommer dit. Så de kommer passera 25an och sen gå ner för trappan och sen komma in i 50an. Mm. Då får vi också lite mer utrymme att förhålla oss till, och vi får en bättre publikkänsla tror vi.
Hur är det med pengarna i ett sånt här arrangemang? Var det svårt att få ihop det finansiellt förra året, och hur ser budgeten ut 2017 jämfört med 2016?
Ja, budgeten i år är ungefär densamma, och vi klarade ju budgeten i fjol, det gjorde vi. Sen var det ju utmanande, och det är utmanande när man har så mycket prispengar. Så att Swim Open Stockholm är ju fortfarande Europas största pristävling, vilket gör att det krävs att vi får in stora intäkter för att kunna finansiera det. Men jag tror vi kommer att landa precis runt budget även i år. Och det får ju vara lite förhoppning när vi gör ett sånt här arrangemang, att vi inte tullar på de övriga resurserna som svensk simning har, utan att det blir ett självspelande piano ekonomiskt egentligen.
Jo, så är det ju. Samtidigt som det är ur sportslig synpunkt väldigt, väldigt viktigt att vi har den här typen av arrangemang. Så att det är klart att det vore kanon om det här blev en tradition framåt. Och vad är tankarna om framtiden?
Ja, vi satte ju ett 3-årsperspektiv direkt när vi drog igång den här, man kan säga som ett 3-årsprojekt. Och personligen så ser jag jättegärna att vi inte bara kör 3 år, utan att vi har den här i förlängningen kanske många år som vi hade med världscupen. Men också att Swim Open kanske kan bli ett embryo till att vi i framtiden vågar söka eller tar oss bröstkorgen ut och spänner upp oss och söker ett EM eller VM i framtiden. Och du vet ju att Stockholms stad är intresserad av att det ska vara en internationell simtävling med mästerskapskaraktär i Stockholm.
Härligt!
Härligt!
Ja, det finns anledning för oss att följa upp det här inom en snar framtid när du har samlat ihop lite fler stora namn som kan kittla oss som är intresserade av det här. Har du något ytterligare på gång som du kan locka oss med redan nu, eller?
Ja, vi har. Jag försöker matcha en del av de här simmarna som hör av sig. Ofta vill ju simmarna kanske ha någon form av free accommodation om de kommer upp som singelsimmare då, det vill säga att man får ett fritt uppehälle, och det brukar vi kunna erbjuda de allra bästa. Och då har vi bland annat en polack som jag tycker är intressant, Wojdak heter han. Han var medaljör på VM i Windsor och gjorde 14.28 på 1500 fritter och 3.37. Och kampen om han kommer upp mot Henrik Kristiansen, den tycker jag ska bli väldigt, väldigt spännande. Sen hade vi ju bland annat en del duktiga bröstsimmare i fjol med Titenus och Marco Koch och så vidare. Och de har jag fortfarande kontakt med, och de är intresserade av att komma upp. Så att hittar vi en bra paketering där runt omkring och det passar bra i deras almanacka, så finns de på plats.
Cameron van der Berg var ju här förra året också. Är det någon kontakt med honom?
Ja, det har jag haft. Och Cameron, han har ju lite andra civilförhållanden nu jämfört med tidigare. Han bor ju lite mer också i Sydafrika och han har gift sig. Och det är möjligt att Cameron kan komma upp så att säga, men det är inte säkert att han är i Europa vid den tidpunkten, och då är det lite tuffare ekonomiskt att lösa en sån situation.
Låter bra, Dennis. Vi suger i oss all den här informationen och gläds åt det och ser fram emot det här evenemanget. Har du datumen så vi kan lägga den för våra lyssnare här så de kan direkt lyfta upp almanackan?
Absolut, 8-11 april. 8-11 april, det ska man inte missa. Det ska man in och boka era biljetter dessutom på hemsidan. Så att förra året så var det många som blev utan biljetter. Vi sålde ju slut på biljetterna. Ja, det var ju överfullt så att säga. Så att passa på att köpa era biljetter för just den här nu så ni inte står utan.
Det är lördag, söndag, måndag, tisdag, inledningen på påskveckan alltså.
Stämmer gott.
Som det här livet. Tack så mycket för att du var med i simpodden Hultén och Jansson, och vi lär återkomma inom en snar framtid och snacka nya namn och mer Swim Open. Tack så mycket, Dennis.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack, hej.
Hej.
Så där, ja. Då kan ni vara välkomna tillbaka till den andra halvleken av simpodden Hultén och Jansson, den 59:e upplagan som vi sa här inledningsvis. Och trevligt att höra att det händer saker runt Swim Open i Stockholm. Nu ska vi snacka lite annat också. Det är inte bara Swim Open som finns framför oss. Ja, vi har en del bakom oss också. Lite kommentarer till bland annat idrottsgalan. Vad tyckte du om det? Det har skrivits mer än någonsin kan man väl säga om idrottsgalan.
Ja, fast jag är inte så stressad över den. Jag tycker, alltså det här med, om man börjar med det här med röstningen då och Jerringpriset och så. Jag vet ju hur vi på Simförbundet gjorde när jag var anställd där uppe, att man pushade ju väldigt för att det skulle ringas, och jag tror du har gjort det på din sida också, så jag hade inga problem med att det blev en hästvinst där, alltså Peder Fredriksson. Det på ett vis är vitaliserande i dessa tider av skidor och fotboll och hockey.
Ja, vad har du med att säga om
det? Ja, sen tyckte jag det var roligt att årets nykomling, att Bowling fick ta hem det priset. Det är också ett friskhetstecken tycker jag. Årets ledare, ja, den var ju inte ens nominerad, den som kanske skulle haft det. Jag tänker då på Carl Jenner. Då blev det Lars Lagerbäck, och jag har stor respekt för honom, men det blir jag inte så upphetsad av. Årets lag,
om vi landar på ledaren där. Sen utnämndes ju Magnus Norman till årets tennistränare i världen och Carl Jenner som årets simtränare i världen, och så tas titeln hem av en nästintill pensionerad fotbollstränare som leder sitt lag till kvartsfinal i, på Europanivå. Känns som om man inte hade läst på och gjort sin hemläxa där från idrottsgalejuryn när det gäller årets ledare i alla fall. Eller ja, vad tycker du?
Ja, alltså när det är nu bland de här nu som kunde vinna av de här fyra, då hade jag inga problem med att det blev Lars Lagerbäck. Men jag hade gärna tagit bort honom och Stensons mentala coach och istället lagt in Magnus Norman och Carl Jenner bland de fyra. Det tycker jag är fel att använda ordet skandal i idrottssammanhang, men jag håller med dig, det är för dåligt. De hade inte gjort hemläxan. Det är klart att de skulle ha varit med.
Två väldigt stora idrotter där vi alltså hade världens bästa tränare som andra tyckte, och så ska vi komma dragande med fotboll igen. Ja, jag håller med dig där. Det var illa.
Ja. Sen tyckte jag det var väldigt roligt att lyssna på Staffan Lindeborg som höll ett väldigt bra anförande när man delade ut årets hederspris till den eminente bordtennisspelaren Wallner. Det uppskattade jag också. Det gav en god ton, tyckte jag.
Mm. Ja.
Ja, sen att Sara skulle vinna kvinnlig idrottare, det kändes... ja, det var självklart. Hon kunde ju ha fått årets prestation också. Nu blev det Jenny Rissved, och det var väl jag menar, att komma från nästintill ingenstans och vinna OS-guld, så det kanske är årets prestation. Så att jag tyckte galan var, ja, det var ganska bra. Jag hade gärna varit där och suttit och ätit och njutit av upplägget. Det var trevligt.
Vi kanske blir bjudna nästa år.
Det tror jag inte.
Så kan vi blogga direkt från galan. Vad säger de? Det
ja, då är jag med.
Det
är
ett tips till simförbundet om inte annat.
Ja,
ja. Jaha, du. Sen har vi ju utsett årets simidrottare på många olika sätt i Sverige nu. Simma och simförbundet gör ju det tillsammans. Dina åsikter om valen där?
Ja, egentligen inte så mycket annat än att det kändes... I alla kategorier har jag ju, en del kategorier har jag ju ingen kunskap. Jag tycker det här är väldigt, väldigt bra att det finns. Och de som var kopplade till simning, de valerna kändes självklara. Den stora grejen som jag saknar kring det här, det är ju att det inte är en gala där vi delar ut det här. Det skulle, alltså vi har ju tjatat om det några gånger och jag tycker vi ska fortsätta att tjata om det. Vår fina idrott, vår världsidrott är värd att ha en egen gala.
Ja, frågan är när den ska komma. 2018?
Ja, och det, varför ska man vänta?
Ja.
Det är dumt att skjuta upp det till 2018. Man kan ju, ja, det kan ju vara i, ja, det är klart om man ska nu ta med det som händer 2017, då blir det ju 2018. Det har du ju rätt i. Men...
så blir det, va?
Ja, det har du ju rätt i.
Ja. Nej, men det är väl bra att vi har lyckats behålla den här utdelningen under alla dessa år. Det är någonting som vi inledde på Simma 2001. Så att det är många, många som har fått ta emot priser nu. Det är trevligt.
Ja, det är mycket. Jag tycker det är kanonbra.
Mm. Sen har det tyckts och tänkts lite om tävlingar för yngre simmare, 10-11-åringar. Vad har vi för åsikter där? Ja, jag ska inte fråga det, för jag har väl säkert en åsikt jag också. Men försöker att bolla över till dig lite här vad du har för tankar om det här. För det är ju folk som har skrivit till oss.
Ja, och som inte gillar det simförbundet har gjort, att man inte kan gå vidare till simiaden-final, tror jag det heter. Utan man kan bara vara med i steg ett. Ja, alltså det här är ju ett svårt kapitel. Å ena sidan så tycker jag inte det är ett dugg dramatiskt att man tävlar tidigt. Det är vad barn gör i olika sammanhang ganska naturligt om man jämför sig.
Däremot om man tittar vilka drivkrafter det är till tävlingar, om vi tar då simning och en del andra idrotter som är då så krasst resultatstyrda. Alltså den som är tidigt utvecklad som 10-åring, den vinner ju och kommer ju högt upp i listan. Medan den som är en mer late bloomer eller vad vi ska kalla det, den får ju mycket svårare. Och i den meningen har det ju en stor baksida. Så för simningens del skulle jag inte vilja ta bort tävlingar, men jag skulle vilja ändra vad det är man tävlar om in med mer teknik. Tekniktävlingar. Då skulle det bli lite större möjlighet. Det finns skillnader där också i hur långt du har kommit i mognad och så vidare. Men det skulle vara kanske ett på längre sikt ett bättre sätt att tävla för de unga. Så om jag summerar, jag har inget problem att 10-11-åringar tävlar, men innehållet spelar roll.
Mm. Du,
vad säger du?
Ja, jag tycker det är ganska bra att vi har nationell debut i på Sumsim i 13-årsklassen. Jag tycker det är ganska bra. För jag har ju varit med om hela den här resan i de skånska galenskaperna Sumsim från tidigt 60-tal och framåt, där man körde slut på simmare alltså i 10-11-12-årsklassen. Det fanns de som inte ens överlevde 10-årsklassen, ska jag säga. Och då är det rätt skönt nu att simmarna får vila sig lite. Det var, om jag inte minns helt fel, så var det de som är födda 1966 som var de första som inte fick simma Sumsim som 10, 11, 12-åringar, utan fick simma 13-årsklassen. Och det är ju utifrån det sedan som det här nationella programmet har lagts upp, där man tävlar på simjaden fram till 12-årsklassen och sedan så får man simma Sumsim som 13-åring. Jag tycker det är ganska bra. Det har skonat många och det har lyft upp åldrarna i vår idrott en del. Även om vi är alldeles för unga fortfarande. Men jag tror egentligen inte det har att göra med att vi sliter ut simmarna direkt. Utan jag tror det har att göra med vår idrotts absolutitet, eller vad det kan heta, i det sätt att mäta. Så jag menar, vi är väldigt absoluta och precis när vi mäter vår idrott. Och vi är kanske den idrotten som är absolut mest precis. Vi har inga yttre hänsyn att ta oss av, motvind och solen i ryggen och nerförsback och sånt, utan vår idrott är helt absolut, och det gör att man tävlar alltid mot sig själv på samma nivå, och det gör att det sliter lite. Du kan inte förklara bort det du gör, utan det är alltid, du gör alltid ditt bästa så att säga, och det mäts på samma sätt. I fotboll kan du slå 3 dåliga passningar och göra 3 bra och bli gud på det, va. I friidrott så kan du avgöra på upploppet och ändå göra ett skitlopp i övrigt och så vidare. Så är många idrotter. Och det, jag tror det är det som sliter väldigt mycket, att istället för unga åldrar så tror jag det är så att man mäter sig alldeles för ofta, och vi är lite sådär att ja, vi får inte misslyckas så många gånger i livet. Jag tror det är så att människan i, nu låter jag som en jävla flummig 70-talist här, men alltså jag tror det är så här att människan idag har inte det tålamodet att stå ut och orka göra sånt här år ut och år in på samma sätt som man kunde göra förr, va? Jag vet inte.
Nej, men när du beskriver det så som du gör nu, Bosse, det kan jag egentligen köpa hela din resonemangs kedja, men jag tycker inte den står som motpol mot att fundera kring, utan snarare kanske förstärker min fundering i att måste det alltid vara 50 meter på tid och den som har bäst tid är vinnare, utan kan man ha fler parametrar med, framförallt i, ja, i alla yngre år, alltså 15 år och yngre kanske på något vis. Det tycker jag man ska lyfta upp lite grann. Ja. Det är nog mer, det är nog mer viktigt för mig än om man börjar på nationell nivå om man är 12 eller 13. Men man ska ha respekt för det här att det sliter som du är inne på. Det tror jag du har en jättepoäng.
Ja, det var lite av det vi skulle snacka om idag. Vi kommer igen efter GP och snackar oss samman lite om vad som händer på GP. Vi ska notera lite kort idag att, och det ska vi vidareutveckla också, att Lars Linköping har fått en ny klubbchef, en duktig tjej.
Det är jättebra, det är kanon att de rekryterar en kvinna på en sån viktig post, så det kändes jättebra.
Vi ska kommentera att klubbyte för Jessica Eriksson och några till kanske. Vi ska snacka lite om att en av svensk simnings stora profiler, Glenn Kristiansson, fyller 60 år. Vi ska snacka om junior-VM, vad som händer och vad det har för påverkan på årshjulet. Vi ska snacka GP, vi ska väl vidröra det här med Johaug och läppglansen och allt det här. Och så ska vi snacka lite teknikövningar med Sara Sjöströms förtecken och lite av det som ni har sett på Simma. Det blir rätt mycket nästa gång med betoning på GP, den svenska säsongsupptakten. Känns det bra?
Det känns mycket bra.
Ja, men då säger vi så länge och så podd nummer 60 innehåller det där. Där har ni allting och det kommer säkert lite till. Tack för idag.
Tack själv, ha det gott.
Hej.